Utsläppsminskningar är nödvändiga för att uppnå klimatmålen, men det kan redan vara för sent att klara målet om att hålla sig under 1,5 graders uppvärmning. Det konstaterar FNs klimatpanel IPCC, som nu i veckan presenterat sin hittills mest utförliga vetenskapliga sammanställning kring klimatförändringarna. Och med mig för att diskutera det här så är Mikael Karlsson, miljöforskare vid Uppsala universitet och tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Ja, om vi börjar då med de här slutsatserna i den här rapporten. När FNs klimatpanel IPCC presenterade sin senaste rapport häromdagen, då liknade generalsekreteraren Antonio Guterres klimatkrisen vid en tidsinställd bomb. Och enligt Guterres så är rapporten en bruksanvisning för hur man ska desarmera den här bomben. Vad är det för åtgärder som rapporten föreslår?
Ja, men det är intressant med Guterres, tycker jag. Han tar i mer och mer, så att han nästan spricker nu, och frågan är vad kommer han säga nästa gång när utsläppen har liksom fortsatt varit på en väldigt hög nivå. Det här är en sammanställning av forskning som har bedrivits under väldigt många år och bygger på tiotusentals vetenskapliga artiklar, så att det är en vetenskaplig bas vi har att basera klimatpolitiken på. Och rapporten listar också en lång rad åtgärder. Bland dem, det allra bästa är förstås att minska användningen av energi, att effektivisera energianvändningen. Det är någonting som är snabbaste åtgärden vi kan tänka oss, och det är också den billigaste åtgärden. Vi sparar ju direkt pengar i plånboken, i bokslutet eller i statsfinanserna om vi minskar den onödiga energianvändningen.
Vad är det för onödig energianvändning då?
Ja, det kan handla om allt ifrån att vi använder el när det inte behövs. Jag kan tänka att ganska många som lyssnar på det här har lampor tända i rum där de inte sitter. Man kan fundera på vilken temperatur man har inomhus. Det handlar inte om något asketiskt, men det är någonting som man också kan styra. Man är ju inte hemma hela dagarna exempelvis. Men vi vet också att i andra änden av det här spektrat så används det väldigt mycket el även i energiintensiv industri helt i onödan. Forskning är tydlig på att vi har ett gigantiskt effektiviseringsutrymme att ta tillvara på. Och det stärker ju faktiskt vår privatekonomi, det stärker företagens konkurrenskraft. Så att innan man börjar prata om att klimatpolitiken är svår och dyr, så kan vi göra det som direkt är lönsamt.
Just det. Energieffektivisering är då en del, men annars, vad skulle du peka på om man utgår från den här rapporten, är de viktigaste åtgärderna för att minska uppvärmningen?
Ja, det beror lite på var man lägger fokus. De tekniska åtgärderna i energisystem och transportsystem och jordbruk och så vidare, boende, industrisektor, de varierar från ett land till ett annat. Men om man funderar på vad kan politiken göra? Ja, då är det allra viktigaste förstås att sluta subventionera, alltså sluta att ge bidrag till användningen av fossila energislag, alltså kol, olja och fossilgas. Det går ju enorma summor från offentligt kapital till att underhålla den typen av verksamhet, och det gör det ju väldigt svårt, och det är också ganska oschysst att ja, här får du 1 000 kronor för att använda din bil lite extra, och sen helt plötsligt när du använder bilen så ska vi höja skatterna för att du inte ska göra det. Det är ju väldigt dubbla signaler, och det här enorma kapitalet som har olika beståndsdelar borde ju användas för förnybar energi istället, eller för andra typer av åtgärder.
Är det något särskilt du pekar på där, alltså just när det gäller subventioner eller hur politikerna agerar när det gäller det här, som är liksom extra allvarligt eller illa för klimatet?
Ja, ett väldigt konkret exempel som ligger nära i tid och rum är ju hur både den förra och nuvarande regeringen har försökt att hantera de höga priser som har blivit på bränsle och el, huvudsakligen på grund av Putins galna krig i Ukraina, genom att ge bidrag till de som använder mycket bränsle och el. Och det är en politik som dels binder fast människor vid det beteende som är dyrt för ekonomin och dyrt för klimatet. Och det är också ganska orättvist, tycker jag. De som behöver få stöd är ju de som å ena sidan har stora behov av till exempel fossila bränslen, eller de som har små ekonomiska marginaler. Och skulle man fokusera stödet på de grupperna istället för att smeta ut det på alla, då skulle det här stödet dessutom bli högre. Jag brukar ta det här exemplet att den som har 15 meter från sängen till datorn i Vasastaden i inre Stockholm som jobbar som IT-konsult och lyfter några miljoner i lön varje år ville socialdemokratiska regeringen för ungefär ett år sedan ge 1 000 kronor i bidrag om hen ägde en bil. Och 1 000 kronor fick också den som hemma i mitt Värmland har 15 mil till jobbet. Medan den låginkomsttagare som inte har råd med bil och därför åker kollektivt, där priserna har ökat många, många gånger mer än för bilismen, fick ingenting. Det är inte bra för klimatet. Jag skulle säga att det är en dålig fördelningspolitik och det är ett slöseri med pengar. Och den nuvarande regeringen är ju inte alls bättre. Tvärtom så lägger man ju väldigt stora summor från statsbudgeten på marginella prisjusteringar av bränslen och binder då människor vid den fossila teknik som har skapat hela klimatkrisen.
Men nu pratar vi om Sverige, men många säger att lilla Sverige kan inte göra så stor skillnad. Vad säger du om det?
Ja, men den som tänker lite längre förstår ju att det argumentet inte fungerar, för då blir ju alla delar i världen små. Städer i USA är små, delstater i USA är små. Städer i Kina kan vara både stora och små, men liksom om man kokar ner allt det här till utsläppen per person så ligger vi i Sverige alldeles för högt idag jämfört med vad som är långsiktigt hållbart. Så vi måste minska och vi har en koldioxidbudget om man så vill. Vi alltså jämför utsläppen av koldioxid med en budget i privatekonomin så räcker den inte hur länge som helst. Utan med nuvarande utsläpp, om man ska sikta på det här målet om att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader och ha en hygglig sannolikhet för att göra det, då kan vi fortsätta som idag i 10 år. Men om vi börjar minska utsläppen linjärt från idag, då har vi 20 år på oss och då ligger vi ganska nära riksdagsmålet och det finns ju planer för att göra det. Så att fullt möjligt att ställa om. Mm.
Om vi ändå då lyfter blicken och blickar ut i världen, vad skulle du säga där? Är det några, går det att säga något generellt om vad världens regeringar bör göra?
Jag tycker att det är oerhört viktigt att bryta trenden med att fortsätta använda mer fossil energi. Vi vet ju att stora områden i världen som USA och hela EU har minskat utsläppen under ganska många års tid nu. Vi ser att det ökar, har ökat de senaste åren i Kina. Möjligtvis ser man en brytning neråt, men Indien och stora länder övrigt ökar utsläppen. Och där är det viktigt att välja bort kolkraften inte minst, så att vi bryter den globala utsläppskurvan. Och det handlar om att satsa ännu mer på förnybar energi, men också att satsa mer på effektivisering och inte göra de misstag som vi har gjort i de ekonomiskt rika länderna med att bygga ut en transportsektor som är alldeles för stor, där vi dessutom lägger kanske 1 000 kilo extra på varje bil för att en stadsjeep ska tas över fartgruppen i städer och sådana saker. Där man måste göra det här effektivt och klimatmässigt snålt, och det blir då ekonomiskt billigt samtidigt.
För man säger ju då, argumentet är ju då att det är ju ändå vi i väst och de rika länderna som har orsakat den större delen av de här utsläppen, och nu måste då de fattigare länderna få komma ikapp och då måste de få släppa ut lite mer. Vad säger du om det där resonemanget?
Jag tycker det är rimligt att om man räknar ut en sån här koldioxidbudget, om vi funderar på hur mycket kan hela världen släppa ut utan att vi överstiger 1,5 grader. Det är en svår beräkning för att det förutsätter att man antar en viss sannolikhet för att det här klaras av, för det finns så många osäkerheter. Då kan man säga att om man sannolikt klarar det, då är det 67%. Det är ju en tredjedels chans att missa, det är ju ganska mycket. Men låt oss säga då att vi sannolikt ska klara 1,5 graders målet. Då blir det en begränsad global budget, och när man fördelar den i världen så kan man göra det på lite olika sätt. En rimlig princip är att alla i världen ska få släppa ut lika mycket, det vill säga lika stora utsläpp per capita. Men när man gör de här beräkningarna så menar väl de flesta, och jag tycker absolut så måste man också titta på de historiska utsläppen. Hur mycket har vi konsumerat av den här budgeten historiskt? Och då är det onekligen så att OECD-länderna eller länder som Sverige och andra EU-länder och USA har stått för den absolut största delen. Men idag växer utsläppen sedan något decennium eller mer väldigt snabbt, inte minst i Kina. Utsläppen per person i Kina ligger över dem i Sverige, och därför är det jätteviktigt att ett land som Kina, som också har stora ekonomiska resurser, verkligen börjar ställa om och i sin tur och hjälper andra länder i globala syd att också ställa om. Och ur ett ekonomiskt perspektiv så är det här en väldigt lönsam affär. För det första är det direkt lönsamt att effektivisera och spara på energi. Men vi vet ju också att en ohejdad klimatförändring, där vi går mot nu, temperaturökningar på 2-3 grader kanske, om vi inte svänger ordentligt, det är det dyraste som mänskligheten har gjort någonsin. Det är dyrare än andra världskriget. Andra världskriget varade ett antal år. Här talar vi om skador som kan bestå århundraden.
Vad är det som tyder på att stora länder som Kina och Indien håller på att ställa om?
Det finns gott om exempel på enorma satsningar på förnybar energiteknik, där Kina ligger väldigt långt framme. Indien satsar jättemycket på sol, försöker också satsa på snålare bilar som inte drar lika mycket. Så att, problemet är väl kanske inte att det är brist på satsningar, utan det är volymen på utvecklingen. Och den går så snabbt, så att för att klara energibehoven så ser man också ett behov av att satsa mer på även fossil energi. Och det här måste vi jobba ytterligare med att ställa om. Och då är det ju fruktansvärt viktigt att EU och USA som två ekonomiskt starka pjäser på det här klimatspelhandlingsplanen, som har släppt ut mest, se till att bjuda till i de internationella klimatförhandlingarna. Se till att gå före.
Och vad innebär det att bjuda till och gå före?
Jo, men att se till att de mål som är uppsatta verkligen uppnås. Det är det första steget. Och att ha mål som gör att utsläppen är förenliga med till exempel 1,5-graders målet som finns i det som heter Parisavtalet. EU rör sig åt det hållet, men inte riktigt där. USA rör sig åt det hållet, men inte framme. Men man kan faktiskt säga, tycker jag med ganska gott stöd, att EUs klimatpolitik och USAs klimatpolitik har aldrig någonsin varit lika välutvecklad som idag, aldrig varit lika hög på agendan som idag, aldrig varit lika ambitiös som idag. Men fortfarande uppstår ett trassel. På det senaste klimattoppmötet i Egypten i höstas så var frågan på agendan om man inte också borde se till att kompensera för eller ersätta losses and damages, alltså skador och förluster som uppstår i sårbara länder. Även om man försöker anpassa sig till klimatförändringen, även om man försöker minska graden av klimatförändring, så uppstår det skador och förluster. Och de länder som släpper ut minst idag och som har släppt ut minst historiskt, där människor lever ofta i djup fattigdom, de drabbas värst. Och då var ju till en början på det här mötet både USA och EU väldigt, väldigt, ja egentligen snåla, egoistiska skitstövlar, tyckte nog hela världen, som inte ville gå med på att starta en internationell fond för att hjälpa de här länderna. Men mot slutet av mötet så sa man ändå att ja, inför nästa möte som sker i november i år, då ska vi ha fått en fond på plats. Hur den ser ut och vilka som kommer kunna dra nytta av den, det vet vi inte. Men den typen av signaler försvårar ju klimatförhandlingar väldigt mycket och ger förstås ett land som Kina stora möjligheter att peka finger åt OECD-länderna, peka på de historiska utsläppen och bli någon slags företrädare för utvecklingsländerna, trots att de kinesiska utsläppen är gigantiska.
Men enligt den här IPCC-rapporten då, så finns det ju mycket som talar för att vi inte kommer klara 1,5-graders målet. Vad säger du? Är det redan, det låter ändå på dig som att det fortfarande finns ett visst spelrum här och klara av det, eller är det för sent, eller vad säger du?
Det är ju inte så att om det blir 1,501 grader så går världen under och är 1,499 grader så klarar sig världen. Men det är klart, det här målet är oerhört viktigt, eftersom det är en skärpning jämfört med det som gällde under ganska många år, ett 2-graders mål. som definitivt var satt alldeles för högt om man tittar på vilka skador som skulle uppstå vid 2 grader. Nu är det så att IPCC säger tydligt att det fortfarande går att klara 1,5-gradersmålet, och så är det. Det är ett faktum, så vi kan inte säga att det är kört. Om man däremot drar ut linjerna med en linjal och tittar på hur ser utsläppen ut nu, ja, då går det inte att fortsätta som idag, utan vi måste vända skutan snabbt och köra snabbt åt andra hållet. Då kan vi klara det. Men man ska ha klart för sig att alla mål som är satta och utsläpp som sker, när man relaterar dem till varandra, så finns det, som jag sa, en väldigt stor osäkerhet. Och det har att göra med att man talar om klimatkänslighet. Om vi får en dubbelt så hög halt i atmosfären av växthusgaser, framförallt koldioxid, som före industrialiseringen, hur varmare blir det då? Ja, där kan vi inte ge ett svar. Blir det 2 grader, 3 grader eller 4 grader? Det vet vi inte riktigt. Så om klimatkänsligheten är väldigt låg, ja, då har vi en hygglig chans att klara 1,5-gradersmålet. Om klimatkänsligheten är väldigt hög, då har vi redan liksom passerat.
Mm. Och det vet vi, det vet inte forskningen.
Nej, och det är väldigt svårt att minska det spannet. IPCC har haft olika spann då på någonstans mellan 1,5 och upp till 4,5 grader. Nu har man minskat ner det här, så att den bästa bedömningen är nu att om vi får en fördubbling av koldioxidhalten, så blir det 3 grader varmare. Och 3 grader varmare, där kastar även ekonomer in handduken och säger det blir så dyrt och svårt, så kan vi inte liksom monetärt beräkna den typen av kostnader. Men vi startade industrialiseringen runt 280 och nu är vi på 420, så att någon fördubbling är vi ju inte i närheten av än så länge.
Vad är de där siffrorna från oss, 280 och 420?
Det är miljondelar av växthusgaser i atmosfären. Okay. Parts per million pratar man om. Så att vi har ju inte gjort en fördubbling än så länge, och det får vi verkligen hoppas att vi inte gör. Men det finns alltså en underliggande osäkerhet. Men det som är väldigt tydligt och som jag tycker är bra att IPCC, klimatpanelen då, lyfter fram, det är att varje tiondels grad gör skillnad. Ska man förenkla det här väldigt mycket kan man säga att om vi lyckas bromsa uppvärmning vid 1,5 grader, ja, då kanske korallreven i världen klarar sig. Går vi en bit över 2 grader, då pekar väldigt mycket på att då har vi inga korallrev kvar i världen på längre sikt. Så att det händer väldigt mycket vid varje tiondels grad eller varje hundradels grads uppvärmning. Så därför finns det oerhört goda miljömässiga och även ekonomiska skäl att göra det här. Och när det finns goda ekonomiska skäl, så finns det också goda sociala skäl. För ett samhälle som lider svåra ekonomiska förluster, som utsätts för stora skador, där vissa former av extremväder blir allvarligare, och där inte minst torkande länder där vatten redan begränsar produktionen av mat kommer bli utbredd, det är en värld som kommer må mycket dåligt, även socialt, även humanitärt. Så att klimatkrisen är, om inte något annat, en humanitär kris. Och vi ser ju effekter redan idag, faktiskt.
Mm. Men ja, om vi kommer över då 1,5 grader, vad du har varit inne på det, men vad blir konsekvenserna i världen?
Mm. Förenklat så kan man säga att ju varmare det blir, då blir det blötare där det är blött och torrare där det är torrt. Så vi kommer ju få mer nederbörd i Sverige, 10-20-30% mer, beroende på hur långt fram i tiden går och vilket klimatscenario vi tittar på. Och det blir torrare där det redan är torrt, och där begränsar ofta vattenproduktionen av mat, och det sammanfaller tyvärr med länder där människor har svårast att klara sin försörjning och där människor lever i ofta djup fattigdom. Och det är de som har påverkat klimatet allra minst. Där finns den stora krisen. När det blir varmare så vidgas också vattenvolymer, och vi vet att is smälter när det blir varmt. Det här leder då till en höjning av havsytan, vilket är förstås problematiskt för lågt liggande öländer, men tänk även kusterna i Skåne, Nederländerna, östkusten i USA. Beroende på vad vi tittar på för uppvärmning och tidsperspektiv, så kommer ju så stora delar av världen, Bangladesh kanske är ett av de länder där det bor flest människor som utsätts för översvämningar, stora delar av världen där det bor väldigt mycket folk kommer ju inte bli beboeliga längre. Vi har ju historiskt tenderat att bosätta oss där det finns vatten. Och vattenflödena påverkas väldigt mycket av klimatförändringen. Så att det är oerhört stora skador vi talar om.
Du pratar ju här om att vi måste vända skutan nu, och som lekman då, som följer det här varje gång det kommer en rapport men kanske inte har den här djupa kunskapen som du har, då tänker man ju så här, men det här har vi hört förr och det här säger man hela tiden och det händer ingenting. Vad är ditt svar på det?
Ja, alltså klimatpanelens andra rapport 1995 sa väl det mesta i kvalitativ mening. Sen dess har vi blivit otroligt mycket bättre på att kvantifiera saker, att räkna hur mycket, hur snabbt, hur ofta. Och vissa saker har tillkommit, till exempel kopplingen mellan klimatförändring och extremväder har blivit väldigt tydlig nu i IPCCs rapporter. Och vi lär oss mer om det som kallas tipping points, det vill säga att när man går över en viss gräns så går det inte att backa utvecklingen.
Ja, kan du förklara lite vad det är för något?
Ja, men om man tänker sig en savann som utsätts för torka under ett antal år så att det blir en stepp eller öken, den är väldigt svår att få tillbaka till en savann igen. En tropisk regnskog som brinner upp kommer svårligen förnyas som en skog i Sverige. Fiskar vi slut på föräldrafiskarna i ett fisksystem så blir det inga fiskbarn och inga nya fiskföräldrar. Då floppar de här systemen fram och tillbaka. Och då kan man tänka sig att om det blir väldigt mycket varmare så smälter tundran och det gör att ganska kraftiga växthusgaser frigörs som gör det varmare, då smälter tundran mer och så får man en ond cirkel. Så att man kan säga att sannolikheten för att det här sker är väldigt liten och temperaturen, uppvärmningen, måste bli väldigt hög, som tur är. Men man bör ju tänka att detta kan ske. Det är så mycket osäkerheter så frågan är, ska vi chansa? Och hela idén att vi bygger våra klimatpolitiska mål och styrmedel på sannolika scenarier där, som alltså betyder att vi har 2/3 chans att lyckas och 1/3 chans att misslyckas, är ju behäftad med jättestor osäkerhet. Jag ställer frågan till dig, skulle du cykla, gå eller åka buss från den här studion när vi är färdiga om sannolikheten för att du blir påkörd var 1/3, då skulle du inte göra det. Och nu är det klotet som krockar. Så vi laborerar med väldigt, väldigt stora risker. Men det som vi vet idag, andra sidan på myntet, det är att vi har väldigt gott om lösningar. Vi vet hur vi ska göra och vi vet att hur vi ska göra ganska länge. Och vi ser att utsläppen i Sverige har minskat betydligt. Vi har minskat användningen av olja i Sverige, uppvärmningssektorn, under några decennier. Vi ser att vi kan minska utsläppen från transportsektorn. Det handlar om att elektrifiera, det handlar om att föra in hållbara biodrivmedel både i lätta och tunga transporter. Det handlar om att åka mer kollektivt och undvika onödiga transporter. I jordbruket jobbar man också för att trycka ner mer kol i marken. Vi kan äta mindre nötkött. 40% importeras, det har ingen betydelse för ängar och hagar i Sverige. Rött nötkött ger väldigt stora utsläpp av växthusgaser. Vi äter väldigt mycket mer kött nu än för 10 år sedan och hoppas att både du och jag var lyckliga för 10 år sedan. Så att, här finns det stora möjligheter där vi också spar pengar omedelbart. Den förnybara energin växer väldigt snabbt. Vindkraften har en jättepotential exempelvis. Så att, den här tekniken kommer fram och den allra billigaste, bästa, snabbaste tekniken är ju att göra lite mindre, då sparar vi pengar. Så att klimatåtgärderna ger någonting som jag själv tittar på i forskningen, väldigt stora sidonyttor. Vi får minskade halter av luftföroreningar om vi minskar förbränningen av fossila bränslen. Äter vi något mindre nötkött så får vi bättre folkhälsa för vi ligger på hälsomässigt ohållbara nivåer och så vidare och så vidare. Och det fina är att de här sidonyttornas ekonomiska värde är ofta högre i nutid än åtgärdskostnaderna. Så att inte göra mer för klimatet är ju en förlust. Och därför blir jag så trött när det politiska ledarskapet i det ena partiet efter det andra hela tiden klär klimatpolitiken i säck och aska. När den egentligen innehåller stora möjligheter. Att få ner halterna luftföroreningar, att få en bättre kost, att öka sysselsättningen med gröna investeringar. Företag som ställer om blir också mer konkurrenskraftiga. Så att det är liksom ekonomiskt vansinne att inte göra mer.
Sverige har ju då ett mål om att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Är det realistiskt?
Att nå målet är väldigt realistiskt. Jag ser inte det som något problem alls. Jag tycker att målet är för slappt.
Varför då?
Därför vi har mycket större möjlighet att styra om systemen. Och nu sa ju Guterres när han inledde presentationen av den senaste rapporten från klimatpanelen att de utvecklade länderna, som man säger då på FN-språk, borde satsa på 2040. Och jag satt själv som oberoende expert i det som heter miljömålsberedningen när målet jobbades fram, och jag vet ju att flera partier redan då tittade på 2035-2040 som lämpliga mål. Det här är ett netto nollmål, så att det är inte ner till noll helt, utan vissa utsläpp kommer finnas kvar men kan då, tänker man sig, kompenseras med åtgärder för att suga upp koldioxid från luften.
Det är det det betyder, netto nollmål.
Netto noll, det är minus 85% egentligen. Det finns en kritik mot det här att det är liksom fejkat nolla, men jag ser en pedagogik i att ändå säga att noll är det som gäller. Hade man sagt minus 85 hade vi inte alls fått samma liksom politiska kraft. Och efter det här året, oavsett om man nu tidigare läget 2040-2035 som jag tycker man borde göra, så måste vi ha netto negativa utsläpp under resten av århundradet. Det vill säga att vi binder upp mer koldioxid än vad som släpps ut där vi har kvar utsläpp. Hur kan man göra det? Ja, ett träd som växer binder koldioxid och sen avverkar vi trädet och så över ett bord eller ett hus i trä istället för betong. Då finns den koldioxiden bevarad. Sen växer upp ett nytt träd. Och å ena sidan måste vi kanske skydda 30% av skogsmarken för biologiska mångfaldens skull, men det gör att vi har 70% av skogen kvar. Och den är ett bra förnybart material som binder mycket kol som vi kan bygga in i teknosfären istället för att använda väldigt klimatpåverkande andra byggmaterial.
Hur ser du på framtiden om vi ska sammanfatta lite? Är det här att klara 1,5-gradersmålet eller någonstans runt där? Är det rimligt och vad är de viktigaste åtgärderna då för att klara det?
Jag tycker att det är rimligt. Jag ser positivt på framtiden. Eller så här, jag brukar bli när jag möter de dystopiskt lagda som säger det är kört, världen brinner upp och sådär, då öser jag positiva exempel, och det finns gott vetenskapligt stöd för att vi kan göra väldigt mycket mer utan att det kostar oss särskilt mycket eller kanske ingenting alls. Och när jag möter de glada optimisterna, panglossarna som springer omkring och säger att allt kommer lösa sig, ja, men då kan man ju peka på andra sidan på myntet att det är ju inte jättelätt. Det finns, så om glaset är halvtomt eller halvfyllt, men jag tror ju att ett ledarskap i de här frågorna måste ju handla om att aldrig tveka om att peka på hur stora problemen är, men det är jätteviktigt att hålla fram fördelarna med klimatpolitiken och klimatåtgärderna, och vetenskapen är ju glasklar på hur stora möjligheter som finns i allt från grönt stål till bioenergi, till elektrifiering av transportsektorn, till nya metoder, produktionsmetoder i jordbruket och inte minst i den här. Så tanken på inte bara att effektivisera, efficiency, utan vi måste också prata om sufficiency. Någonstans får vi sätta gränser. Vi kanske inte kan åka hur mycket bil som helst och äta hur mycket nötkött som helst. Och när vi minskar det där, då får vi en massa nyttor som är liksom i plånboken mer värda än åtgärdskostnaderna. Så här finns det väldigt många lågt hängande frukter, och vi vet också att vi ska komma åt dem som är högre upp. Och det ger mig hopp, och jag får också väldigt mycket hopp utifrån att både EU och USA gasar ju nu ordentligt i klimatpolitiken. Det som gör mig trött är ju den svenska klimatpolitiken nu som är internationell anomali som går dels liksom stick i stäv med vad Sverige har gjort sedan slutet på 60-talet i miljöpolitiken. Nu planerar regeringen för ökat utsläpp och skriver själv det i sin egen budgetproposition. Jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Och det bryter ju mot allt det som sker inom EU. Det går på tvärs med ambitionerna inom EU. Det går rakt emot vad både stora och väldigt många små företag gör i Sverige. Och det är inte bara miljöorganisationer som protesterar mot kritiken, utan det är inte minst företagen som gör det. Så jag drar undan benen för konkurrenskraft och sysselsättning.
Men är det politiskt, man gör det här då förmodar jag för att man tycker att det är politiskt bättre att man vinner mer röster på det andra. Vad tänker du om det?
Ja, förtroendet för regeringspartierna har ju rasat osedvanligt mycket, så att särskilt smart utifrån ett liksom, väljarperspektiv är det ju inte heller. Och man gav ju löften som varje forskare direkt kunde se att sänka bensinpriserna så mycket på de sätt som de sa skulle vara helt omöjligt. Så det var ju ett luftslott, och nu får ju regeringen också bära priser för det, och det bryr jag mig inte om. Men problemet är om man bedriver en politik som ökar utsläppen. Det gör det väldigt mycket svårare för allas våra barn i framtiden, och jag tycker det är omoraliskt och förkastligt. Och när man dessutom gör det på ett sätt som går rakt emot vad de företag som sysselsätter människor och stärker Sveriges ekonomi har blivit lovade av samma partier som långsiktiga spelplaner. Då är det också ett ekonomiskt svek, ett marknadsmässigt svek som... Ja, men jag tror att om den här politiken fortsätter så kommer vi i backspegeln se ett av de största politiska sveken i det moderna Sverige, alltså under efterkrigstiden i Sverige. Jag har väldigt svårt att se någonting som är lika tossigt som det här. Och det är så galet så att jag tror inte att de klarar det. Jag tror att de kommer vända och paketera om och åtminstone införa några åtgärder som trycker ner utsläppen.
Men för att sammanfatta det till slut, du låter som att du inte är helt negativ till att vi ändå kommer att kunna klara av de här klimatmålen.
Jag tror att det finns möjligheter att göra det. Men det är klart. Alltså, en sak som är intressant nu är att några röster i riksdagen som skiljer det ena blocket från det andra. Det har haft en fortsatt klimatpolitik enligt vad som sades före valet som skulle minska utsläppen, och några gick till val på att öka utsläppen. Det var inte många procent som skilde ena sidan från andra i Brexit. Det är inte många procent som skiljer Biden från Trump. Så att vi är inne i en politisk tid nu med väldigt stora tvära kast. Så miljöpolitiken sedan 60-talet och framåt har alltid utvecklats i vågor, men åtminstone liksom i samma riktning över tid. Vissa regeringar prioriterat, andra har skurit ner. Det har brott lite på ekonomiska cykler, fram och tillbaka, företag spelat lite olika roll och så. Men det är liksom gått åt rätt håll hela tiden. Och nu ser vi någonting annat, faktiskt. Och det är ju, hänger ju samman med trender som vi ser i andra frågor. Migrationspolitiken, i synen på EU och så vidare. Så att det är ju inte bara klimatmässigt osäkert, det är samhällspolitiskt mycket mer osäkra tidevarv. Så vinner Trump nästa val i USA, då kommer vi tappa 4 år. När Trump var vid makten förra gången så var jag rädd för att det fina avtal som världen slöt i Paris 2015, där EU, USA, Kina och Indien för första gången blev överens också med utvecklingsländerna, att det skulle spricka. Men alla insåg hur galen Trump var, så att resten av världen sa: vi beklagar, men vi fortsätter ändå. Ukraina skulle också kunna varit en, eller pandemin skulle också kunna varit goda ursäkter för Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, att inte fortsätta på sitt väldigt ambitiösa klimatpolitiska spår. Men hon fortsatte. Om man tänker så här, varken Trump, pandemin eller Ukraina-krisen har stoppat klimatpolitikens globala utveckling och förstärkande. Vad skulle då kunna göra? Så där ger mig väldigt mycket hopp. Och en svensk regering kan absolut inte sätta käppar i hjulet för den utvecklingen, hur otidsenlig den än är.
Får vi säga tack till dig, Mikael Karlsson, miljöforskare vid Uppsala universitet. Tack så mycket för att du var med i magasinet.
Tack så mycket.